Hej alla radiolyssnare. Jag heter Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Jag skulle nu vilja hälsa er välkomna till det första programmet i vår nya programserie Politik i fokus. Några av er har säkert hört min röst tidigare, framförallt i programmet Kommunstyrelsens agenda. Det har ju faktiskt blivit närmare 100 program med mig i den serien. Men nu har vi ett litet annat programupplägg på gång. Vi kommer nu att varje månad gå igenom de viktigaste frågorna, inte bara på kommunstyrelsens agenda, utan vi kommer också titta lite bredare på lokalpolitiken. Det finns ju faktiskt många viktiga beslut som fattas redan i våra nämnder och utskott. Och så förstås också av fullmäktige, som ju är kommunens högsta beslutande organ. Det är inte heller så att alla partier tycker lika alla frågor, så därför kommer vi bjuda in företrädare från olika oppositionspartier som gäster i programmet för att höra hur de resonerar kring olika frågor. Ibland är det väl så att åtminstone några håller med om det här nya styrets politik, men ofta så finns det ju andra tankar och uppfattningar om vilka ställningstaganden som är bäst för Tyresö och Tyresöborna. Jag tänkte att vi idag ändå börjar med att belysa ett ärende från kommunstyrelsen, nämligen den kompletterande delårsrapporten som var uppe på septembersammanträdet. Och då tänkte jag också hälsa vår första gäst välkommen. Välkommen till studion, Marie Åkesdotter.
Tack så mycket.
Ja, tack för att du är här. Vem är du då?
Jag är gruppledare för Miljöpartiet och jag var ju en del av styret tidigare tills våras.
Ja, vi var ju fyra partier fram till våras då. Det var ju vi, Liberalerna och Miljöpartiet tillsammans med Centerpartiet och Socialdemokraterna. Men nu ser världen annorlunda ut. I det här ärendet så redovisades progressen på de här mest prioriterade byggprojekten i kommunen. Vi kan ju säga att det pågår extremt många byggprojekt i kommunen. Och de ligger i olika faser, så att det inte allting som syns ute på byn egentligen. Men i planeringsskedet så finns det säkert ett hundratal i alla fall. Men i kommunstyrelsens nämndplan då för 2024 så finns det alltså en lista med de allra mest prioriterade projekten. Den här listan är ju lite spännande. Vad är bakgrunden till den då, Marie?
De här prioriterade områden är framförhandlade mellan oss fyra partier. Och ja, vi fick bearbeta det här ganska länge innan vi kunde skriva under på de här projekten.
Mm, precis, det här var ju faktiskt första gången också vi tog fram en sån här lista. Det var ju då inför den här nämndplanen som då gäller för innevarande år 2024. Så det krävdes en del energi och kompromissa kring det här. Vi fick ju verkligen ge och ta en hel del frågor här.
Jo, men visst, och det är ju olika omfattning också på projekten. Det är ju liksom olika storheter, om man säger så. Det är stora planprojekt och sen så är det naturreservat.
Mm, precis, ja. Det är allting som ligger inom samhällsbyggnadsförvaltningens domäner. Liksom. Det är allt från byggprojekt, trafikprojekt, naturreservatsbildningar och sånt här. Mm. Det finns ju flera riktigt stora projekt som faktiskt verkar ha stannat av mer eller mindre helt efter maktskiftet här i kommunen i våras. Till exempel Graningstorget och kvarter C. Samt den här första etappen av Vättingebacken. Det här Vättingebacken, det var ju en gång i tiden ett väldigt storstilat projekt där man i princip skulle bebygga hela slänten öster om Graningsringen från gymnasiet ända fram till centrum.
Initierat av Alliansen och Moderaterna.
Ja, det ska vi medge att det här var ett projekt som drogs igång på allianstiden. Ja. Vilt påhejat skulle vi säga då, av Moderaterna. Men de har ju tagit sin hand ifrån det här projektet nu.
Ja, och det är ju problematiskt när man agerar på det sättet. Och det här är ju inte det enda projektet som Moderaterna har gjort det. Apelvägen är ju ett annat. Det är skattebetalarnas pengar som rinner iväg på... Ja, det blir massa förgävespengar om vi inte kommer i land med projekten som vi planerar.
Ja, det är sant. Det här är ett projekt som tar många års av utredningsresurser då, och det är många miljonbelopp alltså det handlar om när de till slut inte blir av. Men det vet vi inte riktigt än. Det finns ju ändå en detaljplan för Graningstorget kvarter C som är i princip färdig för antagande, men jag undrar, tror du verkligen att det här någonsin kommer upp för antagande?
Det ska bli spännande att se. Jag tvivlar.
För både Graningstorget och Vättingebacken är ju projekt som har drivits hårt av Socialdemokraterna de sista åren. Mm. Och vi har ju gått med på så att säga delar av det på lite olika bevekelsegrunder från både Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Men ja, nu är det ju styret som får ta ansvar för det här och Moderaterna har ju verkligen inte hejat på de här projekten kan vi säga de sista åren.
Nej.
Det finns lite andra saker som också ser lite skakiga ut. Det finns en utveckling av Norra Tyresö centrum också. Och det här är ju ett projekt som har drivits under lång tid. Det här var ju också projekt som startade under allianstiden, men det har ju funnits en hyggligt bred politisk enighet om det här. Men nu börjar det se ut som att progressen stannar av där också. Vad tror du om det, Marie?
Alltså en del har ju att göra med också den tid som vi lever i, att det är nedgång generellt i byggbranschen. Vi har ju gemensam uppfattning att man måste planera för förskola till exempel.
Mm, det är sant. Mm.
Där är vi ju ensamma, trots att det ingick i programmet från början. Men vi tycker att det är självklart att det ska ligga förskolor nära bostäder.
Mm. Ja, men det är riktigt, för att om vi tittar på centrumområdet tillsammans med Bäverbäcken då, som både Moderaterna och Socialdemokraterna har varit överens om då, så är det ju potential för upp mot 1600 bostäder. Men det blev ingen förskola i Bäverbäcken och det finns ingen förskola planerad i centrumområdet heller. Och det är ju inte långsiktigt hållbart att bygga helt nya stadsdelar med så mycket bostäder utan förskola.
Nej, och där har vi ju exempel ganska nära då i Hammarby Sjöstad, där man får bygga förskolor och skolor efteråt.
Och det blir ju inte så där riktigt så bra faktiskt.
Nej.
Alltså det är tråkigt, men än så länge finns ju chansen till en förskola i Norra Tyresö centrum om man börjar lyssna på oss, så att säga.
Det ligger ett uppdrag från dig?
Det ligger en motion. Jag försökte ju lägga ett uppdrag, men det gick ju inte igenom då. För maktskiftet var ju redan ett faktum då. Och nu finns det en motion istället, så vi får se när den kommer upp sen då.
Mm.
Allt är inte rött i den här tidplanen, utan en del objekt lyser ju grönt. Det vill säga att de följer tidplanen. Det finns ju en del spännande saker där också. Är det något du vill belysa, Marie, där? Du pratade förut om naturreservat till exempel.
Jag pratade om naturreservat, ja, i Barnsjön, som har planerats i åratal. Och som jag då i form av ordförande i hållbarhetsutskottet drev på också nu under vår tid. Men det känns ju lite skakigt där också faktiskt.
Ja, det är väldigt tråkigt. Vi trodde ju verkligen att vi hade det där på gång då när vi fick in det i bland de här prioriterade objekten faktiskt.
Ja.
Det var ju lite motvilligt att vi fick in det där, men det står ju ändå på listan nu.
Det står på listan, men jag la ju också ett uppdrag i mitt utskott innan maktskiftet här nu då. Och det röstade Socialdemokraterna och Moderaterna nej till.
Nej, precis.
Vi har lagt en gemensam motion om naturreservatet. Mm. Vi får se helt enkelt. Jo, men Moderaterna har ju i flera val ändå gått ut med att de vill ha ett naturreservat i Barnsjön. Så att jag hoppas att de står fast vid det.
Ja, vi får väl se. För det du föreslog på hållbarhetsutskottet där sista sammanträdet, det var ju att slå fast de geografiska gränser som förvaltningen hade kommit fram till.
Ja.
Men det sa man nej till, och det väcker ju en stor oro förstås att man tänker åtminstone krympa reservatet eller att det inte alls blir av.
Mm.
Så vi får väl se vad som händer i framtiden då.
Ja, men vi kommer ju fortsättningsvis att kämpa för det.
Absolut, jag tror vi har haft valaffischer om Barnsjöskogen till naturreservat åtminstone 3 val från Liberalernas sida. Så att vi hänger på det, absolut.
Ja. Mm.
När vi ändå är inne på byggnationer då, så tänkte jag att vi kan ju hoppa över till någonting annat än kommunstyrelsen då. Vi har ju också samhällsbyggnad och hållbarhetsnämnden, och det finns ju intressanta punkter som har behandlats där också. Det här är ju en helt ny nämnd som inte fanns före maktskiftet. Det här var ju ett beslut som togs i samband då med att Socialdemokraterna och Moderaterna tog över. Lite förenklat kan man ju säga att det då är 2 av kommunstyrelsens utskott som slogs ihop. Dels stadsbyggnadsutskottet som jag själv då var ordförande för, och sen hållbarhetsutskottet som vi pratade om nyss då, som Marie Åkesdotter var ordförande för. Men nu finns det ju andra då från våra partier som representerar den här nya nämnden. Så därför är det dags att välkomna vår andra gäst här idag, Kristina Melsén.
Tack för det.
Vem är du och varför du här, tror du?
Ja, jag har ju varit med i radion tidigare för länge sedan. Nu var det några år sedan. Kristina Melsén, jag är liberal. Har suttit i fullmäktige i många år. Ibland till och från. Har varit olika grad av aktiv. Så kan man sammanfatta det. Och nu är jag då ersättare i den här nya nämnden.
Just det, samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden, ja, precis, ja. Med det långa namnet. Ja,
ja, SHN kan man säga istället.
Så är det. Jag vill tacka för det då. Vi kan ju prata om då en av de punkter som var uppe på agendan på, jag tror att det var ert senaste sammanträde då. Mm. Där lades det ju fram ett ordförandeuppdrag som hade titeln Bygg fler småhus i Tyresö. Mm. Vad handlar det om då egentligen?
Det var ju då ordförande, den nya ordförande Fredrik Bergqvist, som la ett uppdrag till kommunens förvaltningschef Cynthia att utreda och se över var finns det mark där vi skulle kunna bygga mer småhus på.
Mm.
Och det kan man väl säga är en liten skiftning från hur det var tidigare. Ni var inne på nyss här, de här stora projekten. Nya Tyresöcentrum eller norra Tyresöcentrum, Bäverbäcken som är då flerfamiljshus. Vi har nog inte mark så vi kan bygga ett nytt krusboda. Men det finns säkert ställen där man kan bygga mer med småhus.
Jo, så är det säkert. Ja, det är verkligen ett skifte alltså från de här gigantiska projekten med flerfamiljshus uppe vid Granisringen och i Vättingebacken och Bäverbäcken, norra Tyresöcentrum, ja, till att nu börja säga att det mest prioriterade är att bygga fler småhus.
Mm. Så det tyckte jag var väldigt positivt.
Mm. Ja, men det är en ting som vi liberaler absolut inte har något emot, om man kan hitta plats för att bygga fler småhus.
Nej.
Vi lär väl inte kunna bygga några nya stora villamatter någonstans. Sån mark, nej, finns ju inte här. Men,
de områdena finns inte i kommunen.
Nej, så är det. Men vi får väl se om de lyckas med det.
Mm.
Så det är väl bra.
Ja,
ja, det här, i den här frågan så delar ju vi i Liberalerna styrets uppfattning då, mer eller mindre. Och det vore som sagt trevligt att kunna hitta plats för lite fler småhus i kommunen. Men ni i Miljöpartiet håller ju inte riktigt med om att det är en förträfflig idé. Hur tänker ni, Marie?
Alltså, vi är inte emot olika upplåtelseformer eller boendeformer. Vi är inte emot småhus. Tvärtom. Men vi har en översiktsplan som är väl genomarbetad och som är väl förankrad hos Tyresöborna, som pekar ut områden för bostäder. Och vi tycker att vi ska utgå från den. Vi behöver inte lägga ytterligare projekt. Det är också någonting som kostar pengar det här när man gör utredningar. Vi tycker att det borde rymmas inom det arbetet som vi gör utifrån översiktsplanen helt enkelt.
Mm. Men det är inte liksom en högsta prioritet egentligen, utan ni tycker att det är en boendeform bland andra då?
Ja, ja, vi vill ha blandade upplåtelseformer och olika boendeformer, så kan man säga, runt om i kommunen.
Det fanns ju ett annat uppdrag som är det här att det står ju faktiskt i det budgetförslag som har lagts nu att styret vill att man ska ta en helhetssyn på Breviksallön. Och man kan ju ana lite där att om det finns någonstans där vi kan klämma in fler småhus, är det väl möjligen på Breviksallön. Vad ser vi för risker med det då, Kristina?
Ja, risken är ju att man tillåter för små styckningar av tomterna så att det blir lite, ja, som Öringe eller andra villaområden. Och så vill ju inte vi att det ska se ut på halvön.
Nej, precis. Det har ju Moderaterna...
Man ska bevara karaktären, ja, som är.
Vi kan säga att Moderaterna har ända sedan allianstiden liksom varit väldigt strikta med det här med att man inte vill att det ska styckas för hårt ute på halvön. Mm. Det funnits majoritet för det, fullmäktige helt enkelt. Även om socialdemokrater under förra styret då nog gärna ville att vi skulle ompröva det och stycka lite hårdare i de projekt som faktiskt pågår nu. Fasanvägen och Entitvägen. Men det har inte blivit så.
Jag delar ju Miljöpartiets synen att inte Socialdemokraterna står utan med er och alliansen, tidigare alliansen, att vi ska bevara karaktären.
Mm.
Vi vill inte stycka upp tomterna och kan riskera att bli väldigt mycket mer trafik ute på den här, på de här småvägarna.
Mm. Är det väl så kanske risken med det här uppdraget då med småhus är att man tar en väldigt kort väg till målet och börjar stycka hårdare på Brevik. Det skulle ju vara en omprövning av Moderaternas politik, men det skulle ju definitivt bli fler småhus.
Det finns inga stora områden, men mindre områden där det redan är bebyggelse.
Mm. Vi ska också säga att det är inte så att det inte har byggt småhus. Borta vid Farmarstigsområdet så har vi faktiskt 49 relativt nya radhus. Mm. Kardemummagränd heter väl området.
Ja, precis. Det stämmer. Mm.
Ett annat område är Bryggvägen som vi har också tittat på och sagt ja till bortanför Tyresö skola.
Ja, precis. Det har inte nått någon detaljplan än, men det är ju en sak som vi var överens om i förra styret. Där finns det ju förstås möjligheter att bygga småhus.
Mm.
Vi kan ju stanna kvar lite i samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden och titta på ett annat beslut som faktiskt fattades på samma sammanträde. Då tog ju ni i nämnden beslut på att skicka ut ett förslag på samråd, nämligen detaljplanen för Bollmoravägen. Vad handlar det här om då?
Ja, det här är ju inte hela Bollmoravägen, för det är ett annat jättestort projekt. Utan det här är just korsningen där Bollmoravägen och Njupkärsvägen möts. Det är en korsning som jag har tillbringat många timmar i.
Ja, det är nog många tyresebor som får tillbringa ett antal minuter där, speciellt i rusningstrafik faktiskt.
Ja.
Och vad är det här för förslag då man har lagt fram?
Nej, men förslaget är att man vill bygga om för att få bättre busstrafik och flyta. När bussarna kommer norrifrån och ska svänga då österut eller vänster i den korsningen mot centrum, så är det svårt att komma över. Det är väldigt korta perioder som man kan komma över också. Och det är väldigt mycket trafik från alla riktningar. Så det är en problemkorsning, så kan man väl sammanfatta det.
Och här fanns det ett förslag då som förvaltning tänker att det löser det här problemet för bussarna åtminstone. Men vad tycker du om det förslaget, Kristina?
Nej, jag tycker att man går för snabbt på lösningen här utan att ens ha funderat på vad, finns det andra åtgärder vi kan göra för att få en bättre situation? En annan prioritering av trafikljusen till exempel.
Mm.
Vi behöver ju inte köra liksom öster- och västerriktningar från Tyresö centrum till Lindalen på den här vägen. Utan vi har en motorväg, vi har en jättefin rondell och där du kan köra av i Hedvigslund för att sen komma ner mot Trollbäcken eller Lindalen. Det är väldigt mycket trafik som går i den här öst-västliga riktningen som ändå skulle kunna gå på andra vägar.
Mm.
Den norr- och södergående, om man tänker att man kommer från stan, ska mot Farmarstigen eller nya husen som ligger upp mot Granitvägen. Där har man inga riktiga alternativ att köra. Jag efterfrågar att man ska liksom undersöka, finns det något vi kan göra som inte kostar 150 miljoner innan vi börjar och riva upp här. Man kan ju säga, det finns ju också gång- och cykelvägar som funkar bra. Det funkar bra med övergångsställen för gång- och cykeltrafik. Det är ju inte alla trafikslag. Jag kan förstå att bussarna som kommer norrifrån eller inifrån Gullmars och centrum, de har svårt i korsningen att komma över.
Ja, det är viktigt att vi prioriterar kollektivtrafiken. Det gäller ju att få busstrafiken att flyta. Men det finns absolut ju andra sätt att prioritera busstrafik i korsningar än att bygga om dem. Man kan ju faktiskt ha intelligenta signalsystem som känner av när bussen kommer, ja, och slår dem till grönt.
Istället för att bygga i princip lika samma som är idag utan att ha liksom verkligen bottnat i frågan.
Mm. Ja, tanken är att vi ska bygga om en korsning till en ungefär likadan korsning.
Ja,
lite grovt sett.
Ja. Ja, lite grovt sett.
Och vi vet ju också att det här kostar väldigt mycket pengar. Jag kan säga att ett motsvarande ärende var ju också uppe på kommunstyrelsen i form av ett investeringsbeslut. Mm. Där är ju sekretess på mycket pengar handlar om, men vi vet ju att det rör sig liksom om flera...
Men börjar man riva upp asfalt och väg och rör och allt som går där, det är klart miljonerna.
Ja, det kostar flera hundra miljoner. Vi har ju siffror från vad det kostar att höja vägen vid Bäverbäcken ett par meter för att få till den här gångtunneln och vad den kostar. Och det är liksom, det är ju många hundra miljoners klassen kommer ju snabbt upp till. Så det är mycket pengar faktiskt. Men ifrån Miljöpartiet, ni landar ändå i att det här är en bra idé att genomföra det här projektet. Hur tänker ni där?
Ja, men då vill jag börja med att säga att den här korsningsprojektet är ju en del i ett större arbete. Det gäller ju hela Bollmoravägen och från korsningen ut till motorvägen. Det är inget arbete som kommunen har gjort i en hast, utan det här är utredningar som har pågått under många års tid. Och vi behöver verkligen bygga om Bollmoravägen så att vi får säkra cykelbanor, vi får en säker kollektivtrafik, säker trafikmiljö för de gående. Vi har byggt hus ganska mycket när det gäller Hassebacken och den nya vid Pingstkyrkan, alltså bostäder. Så att vi är under förändring och det kommer att bli ännu större förändringar. Vi kommer också att få expressbussar som vi måste planera för. Så i grunden så har vi ju en trafikstrategi som vi har tagit fram gemensamt, Tyresö styr mot hållbara transporter. Och där har vi en rad planer också som vi ska följa. Cykelplan, trafiksäkerhetsplan, framkomlighetsplan. Det kostar väldigt mycket pengar, men vi behöver göra det här. Och jag ser ju också att det framkomligheten i centrala Tyresö måste prioriteras. Det är också skyfallsåtgärder som ingår i det här också. Det är alltså klimatanpassningsåtgärder som vi behöver göra. Så att det här är, det är ett första steg. Och vad det gäller rondeller eller korsning. Jag har ställt frågan flera gånger till förvaltningen under perioden. Jag måste ändå landa i det att expertisen liksom får ta det beslutet. Det just den delen.
När vi är inne på transportfrågor så kanske vi ska lyfta någonting som ännu inte har varit uppe i någon nämnd för beslut och så. Men som
inte i kommunen.
Inte i kommunen i alla fall, men som diskuteras flitigt i Stockholmsregionen. Och det är det här med spårburen trafik. Mm. Och vi är en av de få kommuner som faktiskt saknar någon form av räls. Men det är ju så att i det förra styret så var vi tämligen överens om att spårburen trafik var bra att få till Tyresö. Sen om det rör sig om tunnelbana eller Roslagsbanan eller förlängning av tvärbanan eller Saltsjöbanan. Det lämnar vi öppet då, men vi var ju ganska överens om att det var en bra idé. Men nu är det intressant, för nu går ju Moderaterna ut hårt i sociala medier att man absolut inte vill ha tunnelbana till Tyresö. Hur tänker vi om det?
Ja, är det bara tunnelbana som är spårburen trafik, tänker jag då. Det är min första tanke. Är de emot all spårburen trafik?
Ja, jag vet inte, men det finns ju nu i alla fall förslag på både tunnelbana från Skarpnäck och sen en förlängning av Roslagsbanan. Mm. Precis, så att det finns två förslag och vi kommer att behöva spårvägstrafik hit till Tyresö. Oavsett om vi inte liksom ökar vår befolkning så gör regionen det runt omkring oss. Nynäsvägen är ett stopp, Gullmarsplan är ett stopp. Och det här kommer att göra så att vi får kortare restider in till city.
Absolut. Och ni var ju inne tidigare här på allt som byggs i norra Tyresö centrum, Bäverbäcken. Vi blir fler. Ja. Och ska man kunna ha en bra kollektivtrafik som kan ta med sig många människor både härifrån och tillbaka hem, då krävs det spårburen trafik.
Och i och med att de bygger ytterligare en linje vid Gullmarsplan så blir det också, alltså kapaciteten där kommer ju inte heller att hålla hur länge som helst.
Nej, så att det är nödvändigt med spårburen trafik till Tyresö. Det är vi i det här rummet överens om i alla fall, tror jag.
Jag tror väl så här att om de som styr inte alltså motarbetar spårtrafik,
då blir det ingenting. Nej,
det är väl därför lite som vi sitter där vi gör nu också, tror jag. Men jag blir lite förvånad för vår grannkommun där Moderaterna styrs. Där har man byggt, jag vet inte hur många tusen bostäder.
Du tänker på Nacka nu förstås.
Precis, bara för att få tunnelbana. Mm. Och här motarbetar Moderaterna tunnelbana. Ja, lite olika inställning minst sagt.
Ja, vi får väl följa det där projektet också. Hur det kommer det gå. Förr eller senare så dyker upp våra agendor i kommunens beslutsorgan också. Ja, med det sagt så tänkte jag att vi nu skiftar fokus lite i programmet till andra ärenden. Så därför skulle jag vilja tacka Kristina och Marie för att ni var med i programmet den här gången.
Tack så mycket. Vi kommer gärna tillbaks.
Ja, tack så mycket.
Det finns säkert anledning att kalla hit er igen. Det är lugnt. Mm. Hej så länge då.
Hej.
Ja, nu tänkte vi belysa ett ärende som då först var uppe i kultur- och fritidsnämnden. Och det handlar alltså om en förstudie för Rundmars gård. Alla kanske inte vet vad Rundmars gård är, men det är ju en gård som ligger ut med Albysjön inne i Tyresta naturreservat i norra delen. Och dit kommer man ju nu enkelt om man vandrar över den här nya bron över Nyforsviken från Albysidan. Så då hamnar man på Rundmars ängar och sen på Rundmar. Men nu har alltså förvaltningen genomfört en förstudie som handlar om framtiden för Rundmars gård som då kommunen äger. Så därför tänkte jag välkomna ytterligare gäst här i programmet. Jag säger välkommen till Alexander Enqvist från Liberalerna. Du är ju då också för detta ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Så vad handlar den här förstudien om, Alex?
Tack så mycket. Den här förstudien handlar väldigt mycket om hur ska vi gå vidare med just Runmars gård? Och hur ska vi förvalta den här egendomen som kommunen äger? Backar man tillbaka i tiden så har kommunen faktiskt gjort en större analys av alla torp som vi har. Och då har man märkt att det här torpet tillsammans med några andra är särskilt viktiga, eftersom det finns massa saker man kan göra med dem. Just den här förstudien har kommit fram till att man kan använda Runmars gård till olika besöksnäringsändamål. Och det har man tänkt att göra genom att hyra ut torpet och arrendera ut det, med syftet då att bedriva någon form av liksom besöksnäring. För Runmars placering är ju väldigt bra, eftersom det här är någonstans den norra entrén till nationalparken. Så att här finns det liksom en stor potential.
Ja, det är ett väldigt strategiskt läge. Det ligger ju väldigt nära Albyområdet, som är liksom centralpunkten för det rörliga friluftslivet i kommunen faktiskt. Och det är som sagt ganska lätt att ta sig dit. Och där börjar ju Tyresta naturreservat. Och du nämnde alla andra torp och kulturfastigheter också. Det finns ju tankar om dem också. Och det vet jag att det är en väldigt viktig fråga för Centerpartiet här i Tyresta också. Så därför skulle jag vilja hälsa ytterligare en gäst välkommen hit, nämligen Hans-Fia Karlsson från just Centerpartiet. Vad har du för roll i allt det här då?
Tack för att jag fick komma. Och ja, jag är ju gruppledare i kommunfullmäktigegruppen när det gäller Centerpartiet.
Så är det.
Sen så tycker jag att det är väldigt roligt med att kommunen har så mycket friluftsliv. Så därför tycker jag att Runmarna är ett viktigt projekt. Dels för Tyresös historia, men också framtid. Och det är också en väldigt viktig fråga för Centerpartiet, som tycker att det ska vara så nära som möjligt och så naturligt som möjligt, om man får säga så.
Mm.
Så att alla torp och gårdar som kan restaureras eller renoveras ska kunna bevaras och vara kvar i Tyresö. Sen är det jättebra om, precis som Alex sa, att det kan arrenderas ut för att få en aktivitet där igen, så vi får lite mer friluftsliv i Tyresö.
Ja, precis. Det har ju framkommit i de här utredningarna att det finns betydande kulturvärden i de här fastigheterna också. Det kanske vi inte tänkte på den dagen vi faktiskt säkrade de här i offentlig ägo. Jag var ju själv med på den tiden när Stockholms stad skulle sälja ut Runmar och lite andra torp på den öppna marknaden. Och det var ju så för att Stockholms stad ville ju inte ha kvar mark i sina grannkommuner. De ägde ju mycket mark av tradition. Men då sålde man egentligen betydande markområden i norra delen av Tyresta naturreservat till Naturvårdsverket för en krona. Men Naturvårdsverket ville liksom inte äga fastigheter med byggnader på. Så då stycker man av dem och så skulle man sälja dem på den öppna marknaden. Och då köpte ju kommunen där, vi drev det här från Liberalernas sida, att vi skulle köpa in de här torpen då, så att det inte fick privata enklaver i naturreservatet. Och det fick vi stöd för från flera partier, bland annat Centerpartiet då, så att på det sättet så säkrades de här för framtiden. Sen har det också visat sig då att de har väldigt höga kulturvärden och kan vara väldigt intressanta besöksmål också. Så vad tror vi om det här ändet då? Finns det någon plan på vad som ska hända där sen? Hur ser vi på framtiden, Alex? Vad tror du?
I och med att det här är någonstans den naturliga entrén till nationalparken, så tror jag att det finns en otrolig potential här. Vi har en möjlighet exempelvis att kunna leda om Sörmansleden genom Runmar. Det skulle bli en mycket mer naturlig väg från Alby till nationalparken. Idag går den via Alby till Nyfors. Och jag har nog återkommande tillfällen sett personer som är lite förvirrade över var ska jag egentligen gå? Och då blir det här mycket mer naturlig rutt. Sen måste man ändå säga att Runmars gård är ju lite av kommunens gömda pärla. Alltså det är en otroligt vacker plats med fina ängar och en vik med vatten. Och det är otroligt lugn där också. Så att här kan man ju verkligen ha en möjlighet att utveckla.
Ja, du säger att det är en dold pärla här för Tyresö kommun. Men det finns ju många byggnader uppe vid Runmar. Bland annat finns det ju ett gammalt stall där. Det fanns ju en hästverksamhet där en gång i tiden. Men den avslutades just på grund av att stallarna inte var liksom ändamålsenliga för hästar. Vad säger du, Hans-Fia? Ska vi behålla dem eller ska de rivas?
Bra fråga. Bra formulerat. Jag tänker att den är tudelad.
Okay.
Dels så måste man ju se på djurhållningen. Om man då ska tänka ändamålsenligt och djurskötsel och att hästarna ska ha det bra. Om man ska tänka att det ändamålet ska vara kvar och vara aktivt. Sen ser jag att det, ska man tänka kulturvärde och historia, så kan det ju vara bra att man restaurerar och har kvar det för att visa så här kunde det se ut. Och också hur såg hela platsen ut? Så att man får helheten av verksamheten som har varit på Rundmarsgård. Jag tänker också där just i, vi pratade bron, där vi haft lite olika åsikter och det tänker jag inte gå in på. Men det finns ju också en koppling mellan Uddbygård som vi har idag, som har lite djurliv och bondgård och visa. Det finns ju en visningsgård där och då tänker jag att Rundmar blir också en förlängd arm i det. När man tar den här vandringen, att se hur såg det ut förr om man restaurerar byggnaden. Kanske inte att den behöver aktivt användas.
Jag förstår det att det blir en kompromiss här mellan att lyfta fram kulturvärden men också få det som ett fungerande besöksmål. Då.
Ja.
Och så ska man se, om jag förstår det rätt, så ska man se då Rundmar och Uddbygård, alltså på Albysidan, som en helhet där, och jämföra den kanske med Tyresta byn, som också är ett visningsjordbruk. Då.
Ja, det blir väl ett jättefint komplement och otroligt fin vandring.
Ja, just det. Vi får ju verkligen hoppas nu att man hittar en arrendator, för att det finns väl en risk här att om man inte hittar en arrendator, att det här kanske trots allt då, 15 år efter det att vi köpte in det till kommunen, faktiskt att det här försäljs. Vi vet ju inte riktigt vad nya styret står i den frågan. Men nu vill man hitta en arrendator, men vi får väl se. Den dagen man hittar en dator så är vi ju glada. Men om det inte skulle gå vägen, då finns det ju en risk att det här säljs ut faktiskt. Det ska man vara medveten om.
Ja, och det skulle vara en otrolig förlust, måste jag ju säga.
Ja, verkligen. Det är ingen av våra partier som ställer upp på det i alla fall. Det kan vi lugnt säga. En helt annan fråga då, som var uppe på kultur- och fritidsnämnden, var ju det här ärendet med biblioteksplan för perioden 2025-2028. Och det är inte bara ni i kultur- och fritid som har hanterat ärendet. Det har också passerat både barnutbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Och faktiskt även kommunstyrelsen där jag själv sitter. Men du Alex, alltså, vad är det som är viktigt att nämna i den här biblioteksplanen? Vad är det viktigaste i den här?
Jag tror att det viktigaste med den är att vi först och främst tar den. Kommuner måste ha en biblioteksplan. Det kanske inte är så att alla har koll på det, att den kultur- och fritidsverksamhet som kommunen bedriver, så är det bara biblioteket som är lagstiftat. Det är det enda som vi egentligen måste ha. Och då är det så att vi måste ta en plan någon gång under mandatperioden som ska löpa ett par år framåt, där man berättar liksom om hur ska kommunens olika bibliotek arbeta, både folkbibliotek och skolbibliotek. Och det viktigaste som jag har lagt märke till i den här planen, det är att vi äntligen har fått in en punkt om att nu ska man börja samarbeta mellan de olika biblioteksformerna. Att nu ska folkbibliotek och skolbibliotek samarbeta mycket mer.
Mm. Och det här är en fråga som jag vet att du har drivit då, tillsammans med våra politiker i barnutbildningsnämnden och gymnasievux under de senaste mandatperioderna faktiskt. Men det tar ju tid att få in sånt här, men nu kommer det här hända. Du Hans-Fia, du sitter ju i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, så ni har också behandlat den här biblioteksplanen. Hur ser du på det här med samverkan mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken?
Jag tycker att det är väldigt bra. Långt svar, som det ska vara. Nej, men jag tycker att skolbiblioteken har ju lite blandat, men de har ju också väldigt mycket riktad litteratur, i alla fall när det gäller gymnasiet, där jag har mest expertis, om man säger så.
Mm.
Och där är det ju ett jättebra komplement att få in folkbiblioteken, så att man inte kanske behöver ha, alltså, driva det själv. Nu ger vi kunskapen, eller vi ger möjligheten till eleverna på ett annat sätt att kunna få hitta litteraturens värld. Och det är väl underbart att kunna ge det i dagens samhälle med paddor och telefoner.
Ja, precis. Grund. Det är lite renässans för de tryckta medierna här också. Att folk läser böcker, det är ju väldigt bra för läsandet också, för barnens utveckling. Vi har ju sett att vi har haft svårt kanske att bemanna skolbiblioteken som vi önskar. Då, men nu finns det ju kanske lite resurser att låna liksom lite från folkbiblioteken. Stämmer det, Alex?
Ja, men precis. Det är faktiskt en av grundtankarna bakom det här samarbetet. Att låta folkbibliotekspersonal bemanna exempelvis skolbiblioteken. Det är svårt för skolorna att attrahera riktiga skolbibliotekarier. Det är oftast ganska osäkra anställningar, och då siktar man sig mot annat. Vi hoppas på att man ska kunna använda den kompetens som finns just hos folkbiblioteken, på skolbiblioteken.
Mm. Jag tänker att det borde vara stimulerande för arbetsmiljön också för de som jobbar i biblioteken att få komma ut på skolorna lite. Och få lite nya, man säger ju inte kunder, men brukare kanske av litteratur och annat. Mm. Fantastiskt. Vill du tillägga något här, Anna-Sofia, om biblioteken?
Ja, jag tänkte att Alex tog så fint om Åsens pärla där med biblioteket i gymnasiet. Och då har de ju en väldigt fin lounge som går att bara ha en avslappnande, sitta ner, prata, ha en, ja, men sitta och hänga i en soffa i lugn miljö. Så där tänker jag att det skapar ju en atmosfär av läsandet i sånt fall. Så det tycker jag är en väldigt bra. Och får man då in bibliotekarier som kanske har lite mer motivation än de då begränsande anställningar som kan vara med skolbibliotekarier, så blir det ju en otroligt fin brygga där. Jag tänker också i den planen så står det ju faktiskt om förskolans arbete och hur mycket de använder folkbiblioteken också. Och nu sitter jag inte barn- och utbildningsnämnden, så att jag är lite och doppar tån i stora vattnet. Men just det här att man redan tidigt introducerar barn till läsande världen och att biblioteket blir en naturlig del från skolan och förskolan är ju ett jättebra exempel på hur vi också kan använda våra olika verksamheter.
Ja, vi får tacka för det då. Vår tid börjar gå mot sitt slut här i programmet. Så jag skulle tacka både er och tidigare gäster för ert deltagande. Hoppas vi på återseende igen vid ett senare program då. Vi kan ge en liten försmak på vad som kommer i nästa program. Vi kommer att anta en budget här i fullmäktige den 24 oktober. Så det finns ju all anledning att återkomma just till budgetfrågorna. De spänner ju över kommunens alla verksamhetsområden. Så det kommer att bli ett spännande nästa program också, skulle jag säga. Med det sagt så vill jag tacka lyssnarna också för att ni har orkat med oss här en stund. Och att ni är välkomna åter till nästa program. Tack så mycket.